En av dagens predikotexter är hämtad från Galaterbrevet 5. Och jag läser några verser därifrån. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, då står ni inte längre under lagen. Och lite längre ner i texten så står det sen: men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. När jag var barn, då hade jag och några av mina syskon sådana här små streck på dörrposten. Och det var för att vi då och då mätte oss. Mamma eller pappa kom och mätte oss och så kunde man kolla, har man vuxit någonting sen förra månaden? Och ibland så kunde jag glädja mig över, jo men nu har man blivit en centimeter längre. Jag hade vuxit. Men för mig så var de där strecken inte helt okomplicerade. För jag tyckte att jag växte så fruktansvärt sakta. Och jag var ju så liten. Faktum är att jag var nog den kortaste killen i klassen i hela min uppväxt. Och dessutom har jag två äldre bröder. Ja, men de rände iväg och blev över 1,85. Jag fick stanna på 173,5 centimeter. Tack och lov så tycker jag det har gått ganska bra för mig i livet trots 173,5. Men dagens predikan handlar om växande. Att växa i tro. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss lite grann i de där strecken på dörrposten. Också när det gäller vårt andliga liv. Vi undrar, men varför får jag aldrig ordning på det här med bön? Och var finns Gud någonstans egentligen i mitt liv? Och jag som trodde att Gud skulle ta hand om mig då och då och då. Och ibland känner vi att det funkar. Men hur växer vi i vår relation till Gud och i gemenskapen med Gud? Jag tror vi har hyfsad koll på vad det innebär att växa och att växa i kunskap och kanske erövra vissa nya färdigheter. Men att växa i tro, vad är det? Ja, jag vill börja med att säga vad jag tycker att det inte är. Det handlar inte i första hand om att få mer kunskap i teologi och kristen tro, även om det kan vara till hjälp. Det handlar faktiskt inte heller om egentligen att bli bättre på att göra vissa andliga färdigheter och gå i kyrkan eller läsa Bibeln och be, även om det ofta kan vara en hjälp till att växa. Men det är ingen självklarhet. Men med Paulus ord till församlingen i Galatien sätter oss lite grann på spåret vad som är kärnan i andlig mognad och växt. För när vi tittar närmare på den här texten så förstår vi att det handlar om något mycket, mycket djupare och därmed också egentligen något mycket svårare än att få teoretisk kunskap om Gud eller att börja utföra vissa andliga ritualer. Vi kommer ju in i den här bibeltexten som är mitt i en strid och en allvarlig diskussion som fanns i församlingarna i Galatien. De diskuterade och argumenterade. De var arga och de hatade varandra. Det var maktkamp och splittring. Och vi kan förstå att det var förtal och fula knep för att vinna anhängare för just sin ståndpunkt. Och Paulus säger, ni sliter och biter i varandra. Risken är att ni gör slut på varandra. Och kanske har du varit med om sånt på en arbetsplats eller i en vänkrets eller i värsta fall i en församling. Så du vet hur plågsamt och jobbigt det där är. Och rakt in i det samtalet, rakt in i den konflikten, så säger Paulus fantastiska saker. Han säger, tjäna varandra i kärlek. Oj. Ge inte köttet något tillfälle. Och köttet är ju Paulus benämning på egoismen och på de mörka och destruktiva krafterna i våra liv, alltså vår syndiga natur. Och han säger, älska din nästa som dig själv. Och låt er ande leda er. Och så har Paulus en tro som kan verka hur naiv som helst. Att mitt i den här soppan så ska det finnas människor som kännetecknas av andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. När vi har hört de orden, då förstår vi att växa i tro handlar om hur hela människan blir förvandlad. Hur hela människan blir fylld av Guds kärlek och ledd av Guds ande. Och får en inre motor som är en motkraft mot allt detta destruktiva som finns i vår värld och som också Paulus beskriver här i Galaterbrevet. När jag har sagt det, då tänker du säkert som jag gjorde när jag förberedde det här. Ja, men det här är ju omöjligt. Ingen människa kan ju vara sån där. Nej, just det. Så är det. Och när vi har sagt det och när vi har insett det, då har vi också börjat förstå vad det är att växa i tro. För då har vi insett att det kommer inte att räcka med att ta sig i kragen eller att försöka disciplinera sig själv och följa någon sorts självhjälpsprogram. Nej, synden och köttet, mörkret i oss, är så starkt så det måste dö. Och vi måste ha Guds ingripande för att det ska ske. Så när vi har insett att vi är maktlösa inför mörkret i oss själva och att vi inte klarar att leva upp till Guds standard, då kan vi börja växa. Och då blir det som i AA:s 12 steg. Man inser att man måste kapitulera. Man inser att man är maktlös och överlämnar sitt liv till Gud. Till en kraft som är större än en själv. Och man får börja lita på Jesus Kristus istället för på egen kraft. Så växa i tro handlar om ånger och omvändelse och tro. Det handlar om att ställa sitt liv till Guds förfogande och börja ta emot nåden, kärleken, som en gåva. För det är en gåva. Striden och argumentationen bland galaterna handlade om det mest centrala i kristen tro. Nämligen, hur får man kontakt med Gud? Hur blir man Guds barn? Hur blir man frälst, om vi nu ska använda ett andligt ord? Och då var det två synsätt som stod emot varandra. Det ena tänkesättet, som jag vågar påstå är det vanligaste i religionerna, fokuserar på vad människan ska göra för att nå upp till Gud. Och det är ett sorts utifrån och in perspektiv. Det perspektivet säger ungefär så här, att om du ber på rätt sätt, eller om du lär dig att meditera på rätt sätt, eller om du kan göra goda gärningar, eller om du kan utföra vissa andliga ritualer på ett bra sätt, då kan du få kontakt med Gud och du kan börja bli förvandlad. Det andra sättet är precis tvärtom, och det är det som är grunden för kristen tro, och det är det Paulus kämpar för och argumenterar för. Det är att Guds förvandlingskraft måste gå inifrån och ut. Så istället för att sträva och kämpa upp mot Gud, så får vi istället ställa in vårt liv på att ta emot. Och det är någonting helt annat. Och det är ju Guds evangelium. Johannes skriver i sitt evangelium, så älskade Gud världen att han sände sin son till oss. Att han valde att komma till oss precis i det läge där vi finns. Och det är stor skillnad på att forma sitt liv efter att försöka streta och vinna andlig kunskap än att ställa in sitt liv på att ta emot Guds nåd, att ta emot en gåva. Och på pingstdagen så sker ju undret. Paulus skriver ju om att det är Guds ande som ska leda dem. Och på pingstdagen sker undret. Guds ande som tidigare hade verkat genom yttre bud i Gamla testamentet flyttar nu in i lärjungarnas hjärtan. Och de får en inifrån kraft. Och profeten Hesekiel säger att lagen läggs i människans hjärtan. Så att vi får kraft att göra det som är lagens innersta mening. Problemet i Galatien var då att villolärarna, de sa att ja, men Jesu död och uppståndelse är ju bra och viktig grund. Men ni måste också omskära er. Ni måste också hålla lagen. Ni måste också leva upp till vissa högtidliga regler och bud. Och då går Paulus starkt emot det. Nej, enda grunden är det som Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Och oberoende av i vilket läge vi är i livet så får vi ta emot det som en nåd. Och vi får ta emot Guds ande. Så då får vi pusta ut och släppa kontrollen och sluta kämpa och tänka, duger jag i Guds ögon? Nej, det gör jag inte. Men jag är ändå älskad. Det är ju så fantastiskt. Och vi får dagligen ropa ut vårt behov, vår nöd och glädja oss över att vi är Guds barn. Så i den här Galaterbrevstexten så argumenteras det ju också om lagen. Och då säger Paulus, ja men lagen gäller fortfarande. Men hela lagen har sammanfattats i ett enda bud. Nämligen om kärleken. Så en rättrogen jude på Jesu tid skulle hålla 613 bud. Ja, det var ju omöjligt. Nu säger Paulus och Jesus, nej. Det räcker med ett enda bud. Ta emot kärleken från Gud. Så ska du få hjälp och kraft att leva det rätta livet. Det hände ju flera gånger att det kom skriftlärda till Jesus och frågade det där. Vilket är det viktigaste budet? Och då säger Jesus, hela Gamla testamentet, hela Guds vilja sammanfattas i ett enda bud. Du ska älska Herren din Gud av hela din kraft, av hela din själ, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så motkraften mot det destruktiva i Galatien, det var att leva i ett enda bud, i Guds kärlek. Och då kanske du tänker, ja men det där låter ju bra. Då ber jag och överlåter mig till Gud och sen sitter jag och väntar på att det ska ske. Ja, det är ju faktiskt vad jag har sagt, att vi inte kan göra någonting. Men någonting kanske ändå är ditt och mitt ansvar i att vara mottagare av Guds nåd. Jag tycker Paulus beskriver det så bra när han talar om sig själv i första Korinthierbrevet 15. Då säger han så här, jag har arbetat mer än någon av dem, så pratar han om de andra apostlarna. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som verkar, som har varit med mig. Det vill säga han tar initiativ, men källan för hans aktivitet är Guds nåd. Nu har våren kommit och jag och många med mig, vi vill ju få igång våra odlingar. I veckan som kommer så ska jag vara på vårt landställe. Helt fantastiskt. Då ska jag sätta igång tomatodlingarna. Och då är det ju faktiskt så att jag kan inte skynda på hur de här tomaterna växer. Jag kan inte rå över själva växtprocessen. Men jag kan göra en sak. Jag kan skapa goda förutsättningar för hur de ska växa. Och det har jag gjort. Jag är väldigt stolt över att jag har byggt ett litet tomathus. Och det är fönsterrutor och det är plast på det där. För där inne kan det bli varmt. Och jag köper dessutom 2 säckar med tomatjord. För jag vet att där är det rätt näring. Det är rätt jord. Och så sätter jag tomatplantorna i de där säckarna. Så lägger jag dem på små spjälor. Och under de här spjälorna så finns det en balja med vatten. Och under säckarna så tar jag en kniv och sticker lite hål. Och så har jag garntrådar ner där. Så mina tomatplantor, de kommer alltid att vara vid vatten. De är vid källan. Rötterna växer ner ut med de där garnnystarna och börjar suga vatten. Så det kommer att vara varmt där inne. Och det finns näring och det finns vatten. Men Gud gör undret att de växer. När jag sover och när jag går förbi där och kollar på dem ibland. Ni förstår poängen. Vi får själva ta ansvar för hur vi kan växa i våra andliga liv. Men det är Gud som ger växten genom sin nåd. Och att växa i tro, det är ju en relation. Det här handlar inte om något tekniskt. Det handlar om att lära känna Jesus mer. Och det är ju så i alla relationer att om de ska växa, om Gudrun och jag ska bli mer vänner här, då måste vi båda visa uppmärksamhet till varann. Vi måste båda avsätta tid för att prata med varann och för att umgås. Och precis på samma sätt är det ju med Gud. Och det räcker inte med att jag sitter hemma och tänker, åh vad jag älskar min fru och mina barn och vilka underbara kollegor jag har. Men om jag aldrig tar något steg och visar det, då blir det en kärlek och en fantastisk kraft som är overksam. Så till slut vill jag då säga någonting om, vad kan du och jag göra för att ställa in vårt liv som mottagare av Guds nåd och för att relationen ska växa? Och då vill jag säga så här, din och min uppgift, det är att gå till de mötesplatser som Gud har gett oss. Där han möter oss. Och då vet vi att en av dem är ju Guds ord och bönen. Där möter vi Gud. Det är när vi läser ordet, när vi låter ordet påverka oss och får ge vägledning och tröst och vi lyder, följer ordet, då är det ett möte med Gud. Det blir en fördjupning i relationen. Jesus säger så här i Johannes 14. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Och lite längre ner i texten så står det, den som är i ordet ska jag visa mig för och du ska bli kvar i ordet. Det vill säga, i bibelordet så blir det någonting mer än en teoretisk läsning. Det blir ett möte med Gud. Och det har vi också i lyssnandet av predikan eller i retriten och i vår egen bön. Många olika sätt. Den andra mötesplatsen som Gud har gett oss, det är ju gemenskapen. Det är ju därför kyrkan finns. Och kanske lyssnar du nu som aldrig har gått i kyrkan eller inte finns tillsammans med andra kristna. Vill du upptäcka tron och växa i tro, sök upp en kristen gemenskap. För det är när vi samtalar, det är när vi läser ordet tillsammans, det är när vi delar våra liv med varann, det är då vi också möter Gud. Och jag tänker särskilt på vikten av den lilla gruppen. Jag har själv funnits med i en smågrupp i hela mitt liv, vågar jag påstå. Och att vecka efter vecka träffa människor som jag är transparent med, som jag kan dela min längtan men också min svaghet, mina brister med. Och få uppmuntran och stöd och ibland tillrättavisning. Det gör att jag växer i tro. Och att jag växer som människa. Och vi firar ju gudstjänst naturligtvis tillsammans och i nattvarden. Och jag har också en andlig vägledare. Kanske kan du ha någon medvandrare. Den här andliga vägledaren säger inte alltid det jag vill höra. Men han säger alltid det jag behöver höra. Och jag växer. Individualismen är kanske det största hotet mot hur vi växer i tro. För det tredje så är det också uppenbart att vi växer genom svårigheter och kriser. Ja, det är ju inte så kul att säga det. Men jag tror att mångas erfarenhet är ändå att det är i de svåra situationerna som vi har märkt att Gud har vänt sitt ansikte till oss och vi har blivit burna. Och det är också då vi har fått stöd och hjälp av andra kanske i bön. Vi växer när vi upptäcker att vi är burna också i mörkret. För det fjärde så växer vi också när vi tjänar andra. När vi delar tron med andra. När jag var ny som pastor och ung så ganska snabbt så startade vi en upptäckargrupp där jag var pastor då. Och det var att vi skulle samtala och läsa Bibeln med människor som inte var kyrkkristna. Och det visade sig att flera av dem där i gruppen var ganska kritiska. Och de ställde jättesvåra frågor. Och de ställde mig mot väggen. Och många gånger så visste jag inte vad jag skulle svara. Men oj vad jag växte av det. Och det förde mig närmare Gud. Jag var tvungen att be och studera Bibeln. Och samtidigt som den här lite intensiva brottningskampen pågick så växte ju vänskap. Vi blev ju så goda vänner med varandra mitt i detta. Och det är ju när vi vågar lämna vår bekvämlighetszon och gå in i andra människors svårigheter, att finnas till hands i diakoni och också i praktiskt tjänande, som vi kommer att växa. Och till sist, det tar tid att växa. Det är väl antagligen inte bara jag som är rastlös och ber till Gud: Gud, ge mig tålamod genast. Ja, det brukar inte funka, den bönen. Sakta växer andens frukt till i våra liv. Det är ett maratonlopp. Det är inte sprintlopp. Och det är mycket ett lagsport. Vi gör det tillsammans med andra. Så sammanfattningsvis, om vi skulle mötas igen om ett år och samtala om att växa i tro, vad skulle vi kunna svara på den frågan? Hur vet vi om vi har vuxit i tro? Ja, då skulle jag vilja säga så här. Om vi på något sätt har en känsla av att jo, men jag har nog lärt känna Gud lite mer. Jag har börjat följa Jesus lite mer. Ja, då har vi vuxit. Eller har min villighet och min förmåga att förlåta andra, att kliva ut ur bitterhet, har det vuxit och förändrat? Ja, då har vi vuxit i tro. Har jag blivit mera nådefull, tolerant och barmhärtig mot andra människor som jag tycker är konstiga, och mer nådefull mot mig själv? Ja, då har vi vuxit i tro. Har min längtan efter att leva i den andliga gemenskapen, att söka Gud, vuxit? Känner jag den här inre dragningskraften? Ja, men då är jag nog på gång i ett andligt växande. Har jag börjat ta mer ansvar för att tjäna andra, medmänniskor i kärlek? Ja, då är det nog, och mitt ego börjar sättas på plats mer. Ja, då är det nog ett tecken på att jag är i andlig mognad och växt. Och det önskar jag dig och mig och oss alla. Allra sist, Paulus ord. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Amen.